Idag så ska vi
lära oss ett grekiskt ord. Ni som var här förra söndagen, ni vet att Daniel han läste ett långt, längre stycke på grekiska. Och det är väldigt sällan som vi använder grekiska i det här gudstjänstrummet. Och det är ju faktiskt, anledningen till det tänker jag, det är att vi har tillgång till svenska översättningar. Det finns människor som har lagt ner halva sina liv på att så noga som möjligt översätta från grekiska till svenska. Och därför så kan vi liksom på något sätt ta del av det. Och vi har fri tillgång till just det svenska ordet. Eller Bibeln på svenska. Så därför så ska jag börja läsa en text på svenska. Men vi kommer att landa i ett litet grekiskt ord. Är ni redo? Så här står det i Filipperbrevet 2 kapitel, eller vers 5-11. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Det här avsnittet i Filipperbrevet anser många professionella bibelläsare, alltså teologer, vara Filipperbrevets hjärta. Att allting annat som skrivs i Filipperbrevet, alltså till församlingen i Filippi, det utgår lite grann från det här. Det här är liksom pulsslaget, det här är hjärtat, det här är centrum. Om man tror, om man tittar på grekiskan, att det här är ett citat som Paulus använder. Därför att språket skiljer sig så från det övriga texten. Så man tänker att det här kanske är ett citat eller faktiskt möjligtvis en sång eller en psalm eller en dikt som kanske användes i den första kyrkan. Som någon sorts trosbekännelse, ett koncentrat på det man trodde på. Där man uttrycker vad är liksom trons kärna, vad är den kristna trons centrum. Och det är märkligt tänker jag att ingen, jag har aldrig hört den här tonsatt. Så det vill jag skicka med, jag tycker titta på er musiker. Den här borde ni tonsätta. Så att nästa palmsöndag, då sjunger vi den. För man tror att det kanske var en sång. Och den här sången den kan läsas på minst två olika sätt. Och den första läsningen det är just det här som att det här är en beskrivning av det som händer i påsken. Det är en beskrivning av en händelse, det Gud gör i Jesus Kristus när han kommer till jorden, när han dör på ett kors och sen uppstår igen i ett koncentrat. Men man kan också läsa den här sången som en sång om ditt och mitt liv. Att det här är en beskrivning av hur det kristna livet faktiskt är tänkt att levas. För det är så Paulus använder den här sången. Han inleder ju med orden, låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Jesus Kristus. Han säger, det som hände, det hände. Men där kan vi också ha vår utgångspunkt för våra liv, hur vi ska leva. Att det här sinnelaget är på något sätt tänkt att odlas gemensamt i församlingen. För det är också tydligt om man går till grammatiken. Vi har en tendens att läsa sådana här texter som att det handlar om mig och mitt liv bara. Men när Paulus skriver så skriver han ofta med tanke att det här är det ni ska odla i er gemenskap. Det här är någonting ni gör tillsammans. Det här individualistiska projektet som du och jag lever i och som vi är präglade av, det är en väldigt sen västerländsk uppfinning. I Bibeln så tänker man vi väldigt mycket när man tänker tro. Och lite senare i brevet så skriver ju Paulus bland annat att ni ska arbeta på er frälsning. Och då tänker vi lätt, ja men då betyder det att jag ska arbeta på min frälsning. Men Paulus han tänker större än så. Han tänker, det här är någonting ni gör tillsammans. Ni ska arbeta på er frälsning. Det handlar om gemenskapen. Så vad är det då Paulus försöker kommunicera med den här texten? Ja, han försöker säga att lev utifrån samma attityd som, och inställning som Jesus hade. Alltså samma sinnelag. Lev så gentemot varandra. Lev så gentemot alla andra i den här världen. Alltså den här sången är en modell för hur man är kyrka, för hur man är en kristen gemenskap. Han säger lite grann som att låt det här vara församlingens signaturmelodi. Låt det få vara er signaturmelodi. Och då är ju frågan, om man har det som sin signaturmelodi, hur ser det livet ut? Ja, så det består i den här rörelsen som man kan se i sången. Som börjar hos fadern och så rör det sig neråt till ett kors och döden på ett kors. Och sen rör det sig uppåt igen till fadern igen. Det är det vi kan se, den här rörelsen. Det börjar hos fadern, i mitten så har vi ett kors och vi har döden och sen rör det sig uppåt igen. Och den rörelsen är på något sätt den rörelse som blir den rörelse som församlingen ska röra sig i och vara en del av. Att livet i en kristen gemenskap är tänkt att följa samma mönster. Alltså låt ert gemensamma liv få följa det här mönstret. Låt ert liv i församlingen få betyda räddning för den här världen. På samma sätt som Jesu liv fick betyda räddning för den här världen. Lite grann de tankarna tror jag Paulus är ute efter. Och då ska vi landa i, för att bättre förstå det här, i det lilla grekiska ordet kenosis. Är det någon som har hört talas om kenosis någon gång? Nej. Det här är för teologerna ett känt ord, men det är ett svårt ord. Och det ordet i våra översättningar, den svenska bibeln, är översatt med avstod. Kenosis. Och så har man försökt fundera över vad är det Paulus försöker säga när han säger att Jesus avstod. Vad gjorde han? Och om det nu är liksom det som ska prägla en kristen gemenskap och våra liv, vad innebär det? Att Jesus valde att gå in i begränsningar är ett sätt att tolka det här. Alltså när han blev människa så gick han in under andra villkor än de villkoren som han fanns i innan han blev människa. Och det här stryks under av flera uttryck i den här texten. När det står att han antog en tjänares gestalt, han gjorde sig ödmjuk. Det är en aktiv handling från Jesus sida som betyder att han avstår från någonting. Han går in i en situation som är skild från den situation som han fanns i innan. Och det här med att underordna sig, att avstå privilegier och förmåner och att välja en obekväm väg, att välja någonting som liksom inte är kanske det vi helst skulle välja, det är ju inte en sång som vår kultur sjunger. Det är inte signaturmelodin för den här världen, utan snarare tvärtom. Ta den vägen som leder till det som är på något sätt till förmån för dig. Ta den vägen som gör att du kan få nytta av det. Men det är inte den vägen som den här sången stakar ut. Men det är den vägen som Jesus gick. Och det är den vägen som vi påbörjar nu när vi går in i påsken. Och det är den sången som präglade Jesu liv. Att vägen till den här världens räddning gick genom att han avstod. Kenosis. Och det är den vägen som stakas ut för församlingen i Filipperbrevet. Och därför så kan man säga att det kristna livet är, och det är det här du ska ta med dig idag. Kommer du inte ihåg någonting annat så brukar man säga, då ska du säga så här, ett kenotiskt liv. Att vara kristen, att finna sin församling, det är att leva ett kenotiskt liv. Och det är utifrån kenosis. Observera risken då, att jag säger inte att du ska leva ett kaotiskt liv, utan du ska leva ett kenotiskt liv. Bara för att det är så svårt så är det lättare att komma ihåg, tror jag. Ett kenotiskt liv. Och ett exempel på vad det innebär, det här med kenosis, vad Jesus är med om, för att ännu mer borra i det här ordet, så ska jag faktiskt dela en upplevelse jag har gjort de senaste 2 veckorna. Jag har varit i Cambridge. Jag var där i 2 veckor för att påbörja mina studier som kommer att hålla på i några år. Och när jag kommer till England som svensk så gör jag kenosis, kan man säga. Jag avstår från någonting. Och det jag avstår från, det är privilegiet att kunna kommunicera på mitt modersmål. Jag hamnar i ett sammanhang där alla andra har ett annat modersmål. Och mitt modersmål, det har jag ingen användning för längre. Jag avstår från den på något sätt rättigheten, det privilegiet. För att kommunicera så måste jag använda mig av engelska som inte är mitt modersmål. Jag liksom finns i ett sammanhang där jag har privilegiet att få kunna kommunicera och uttrycka mig på mitt modersmål. Jag förflyttar mig till ett annat sammanhang. Och där helt plötsligt så begränsas jag. Och jag avstår. Det innebär att jag inte längre kan. Det innebär inte längre att jag inte längre har svenska som modersmål. Det har jag ju fortsatt fast jag är i England. Men jag kan inte använda mig av mitt modersmål. Jag är fortfarande svensk men jag befinner mig i ett annat sammanhang. Jag befinner mig i England. Och jag får därför ingen användning för min svenska. Jag avstår från den förmånen frivilligt. Jag avstår från den styrkan och den tillgången som språket är. Och så är det när Gud kommer till jorden i sin son Jesus Kristus. Han är fortsatt alltjämt Gud. Men han avstår från vissa privilegier och förmåner som det är att vara Gud när han kommer till oss på jorden. Det är ett sätt att förstå vad som händer i inkarnationen, vad som händer när Gud blir människa, i vad som händer när vi firar påsk. Jesus kommer till jorden, han är fortsatt alltjämt Gud, men han kan inte helt och fullt ut verka som Gud. Han väljer att underordna sig de begränsningar det är att vara människa. Det finns i kenosis. Det finns i det som Gud gör genom Jesus Kristus. Så Jesus kommer till den här världen och han begränsar sig, han avstår. Och varför gjorde han det? Ja, det är för att han är Gud. Det är därför att han älskar den här världen, den här skapelsen så högt. Så att han faktiskt väljer att underordna sig, att avstå för att komma in till den här världen, för att komma oss nära. Han gör allt som står i hans makt för att restaurera den brustna relation som Gud en gång skapade hela skapelsen och varje människa till. Till att reparera det, det gör han när han kommer till oss. Och han gör det genom att begränsa sig. Och det som driver honom, det är kärleken. Och det här har vi ju i det som vi kallar den lilla Bibeln, va? Att så älskade Gud världen att han var då utgav sin enda son som avstod sina privilegier för att nå människan och hela den här skapelsen. Och det här mönstret och den här rörelsen och det sinnelaget, det är det som Paulus säger, så ska ni tänka, så ska ni leva, låt det få bli er signaturmelodi. Och vad innebär det då att vi avstår för att komma nära? Alltså om den här berättelsen, om den här händelsen ska också få vara det som präglar våra liv. Om det här är sången som vi ska sjunga. Om hans liv är modellen, vad är det då i praktiken det handlar om? Alltså hur lever man ett, vad heter det nu, ett kenotiskt liv? Ja, bra, ni är med. Är det bara en attityd och inställning? För det är ju så Paulus börjar. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Ja, det börjar ju där. Men vi vet att det sinnelaget, det slutade på ett kors. Och då är det inte bara en inställning eller en attityd. Utan då handlar det om hur jag lever mitt liv. Vad som händer med mig i mitt liv. För Jesus innebar det kenotiska livet döden på ett kors. Men för dig och mig så är ju risken väldigt, väldigt liten att vi på grund av vår tro, på grund av vår relation till Gud, att vi ska behöva dö för den. Det finns andra platser i världen där det är en realitet. Men i vår realitet, i vår verklighet, så är inte det alls överhängande. Så om man då utgår från vår situation idag, här, vad innebär då ett kenotiskt liv? Ja, det innebär att du och jag faktiskt ibland gör medvetna val som där vi väljer att avstå från att sätta oss själva och våra egna privilegier i centrum till förmån för någon annan. Och det är ju faktiskt så att många av oss, vi lever med väldigt mycket och stora privilegier. Vi har det fantastiskt bra. Och det här är privilegier som vi nästan tar för givna, därför att vi har liksom fötts in i dessa privilegier. Vi har råkat födas in i ett sammanhang, i ett land och i en liksom situation i det här landet där allting är så fantastiskt bra för många av oss. Jag säger inte att alla har det fantastiskt bra, men många av oss lever med väldigt mycket privilegier. Och det är ju en ren tillfällighet att just jag har lyckats födas här. Men frågan är, vad innebär det då att leva ett kenotiskt liv där man har så oerhört mycket privilegier och så mycket gott omkring sig? Vad blir de praktiska konsekvenserna? Ja, ni vet hur vi inledde fastan, va? Det är ett exempel på ett kenotiskt liv, och jag har en bild på ett kenotiskt liv. Genom att cykla så kan man faktiskt leva ett lite mer kenotiskt liv. Hur har det med Filipperbrevet 2 att göra? Ja, men genom att ibland ta cykeln så avstår jag privilegiet att faktiskt ha råd att ha en bil, ha råd att betala försäkringen för bilen, ha råd att tanka min bil. Och så avstår jag det privilegiet för att istället då faktiskt bidra till en lite bättre värld, framförallt globalt sett, för andra människor runt om i världen. Men det kan ju inte vara det Paulus tänkte när han sa att ha då samma sinnelag, det vill säga cykla ibland när du har möjlighet till det. Jo, kenotiskt liv handlar faktiskt lite grann, eller ganska mycket, utav just detta. En annan sak som är ett privilegie som vi har och som vi alla har lika mycket av, det är vår tid. Och hur hanterar man sin tid på ett kenotiskt sätt? Ja, det är att faktiskt ta av den tiden som jag förfogar över. För alla förfogar vi över vår egen tid. Och ge av den till någon annan. Till exempel fikagruppen idag som var här 9:30 i morse. Och gav av sin dyrbara sovmorgon. För att vi alla andra skulle få fika. Ja, men det är ju faktiskt att leva ett kenotiskt liv. Var det det Paulus tänkte när han skrev Filipperbrevet 2? Kanske inte tänkte kyrkfika till Fiskebäck. Men det är ändå ett exempel på kenotiskt liv. Eller att jag är med som ledare för att ge av min tid till barn och ungdomar här i Fiskebäck. Det är också ett kenotiskt sätt att leva sitt liv. Sen finns det ett tredje exempel som också har att göra med våra privilegier som vi kan avstå till förmån för någon annan. Och det är ju våra pengar, va? Vi kan leva kenotiskt när det gäller våra pengar. Att avstå från pengar, att ge till någon annan, till förmån för någon annan, för någon annan människas skull. Det är till och med att Paulus, han argumenterar utifrån kenosis när han i andra Korintsebrevet pratar om insamlingen till de fattiga. Då skriver han så här i andra Korintsebrevet 8 och 9: ni känner vår Herre Jesu Kristi stora gåva. Och det är kenosis. Han avstod från allt. Han antog en tjänare i sitt allt och han dog på ett kors. Han som var rik, han som hade privilegier, blev fattig för er skull. För att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. Så när Paulus ska hålla ett kollekttal så säger han: Jesus gjorde det här. Och det innebär att ni kan hantera era pengar på ett kenotiskt sätt. Genom att avstå från dem för en annan människas skull. Så en församling, en gemenskap, en människa som är präglad av kenosis finns till för sin omgivning, skulle man kunna säga. Det är det som ligger i det kenotiska livet. Den finns inte till för sin egen skull utan för världens skull. Och Jesus säger till sina lärjungar i Johannes evangeliet: som fadern har sänt mig, så sänder jag er. Så är ni sända till den här världen. Att leva ett kenotiskt liv. Så påsken är inte bara en händelse som vi liksom under påsken och under då långfredag och påskdag minns och kommer ihåg. Utan påsken är ju också någonting som möjliggör och sätter oss i rörelse. För en hel skapelses räddningsskull. Vi är en del av det som händer i påsken. Och vi är i våra liv fortsättningen på påsken. Den sätter oss i rörelse som Jesu lärjungar. Och jag brukar tänka så här kring påsken och det här med att Jesus ger sitt liv. Det som händer historiskt för 2000 år sedan, det är att Jesus ger sitt liv för oss. Han möjliggör räddningen för varje människa och för den här skapelsen. Men han ger inte bara sitt liv för oss, utan han ger sitt liv till oss. Och det är det Paulus skriver om. Ha då samma sinnelag som Kristus. Lev det kenotiska livet. Han gav sitt liv för oss. För att sätta oss i rörelse. Så att vi själva också ska kunna leva samma liv. Genom att han ger sitt liv till oss. Så Jesu död uppståndelse är inte begränsad till en biljett till himlen. För den som tror på honom. Utan det är startpunkten för Guds revolution i den här världen. Den revolution som Jesus talar om, som han benämner Guds rike. Och vi är liksom fortsättningen på det riket. En revolution som är tänkt att förkroppsligas i den kristna gemenskapen. I ditt och mitt liv och i vårt gemensamma liv. Och det är det riket som bryter igenom när Jesus föds, dör och uppstår. Och det är den verkligheten som du och jag får leva i. Och det riket bryter in i varje människa som tror på Jesus. Och det riket, det är den luften som vi andas som kristen gemenskap. Det är den luften vi lever om. Det är liksom syret. Och vill man ge det ett lite mer exotiskt namn, så säger man att då lever vi ett kenotiskt liv. Kenotiskt liv. Och en person som skrev om det här, som jag tror hade de här orden i sin tanke när hon skrev en psalm, det är Lina Sandell. Och den här psalmen har jag aldrig hört sjungas. Utan det är en äldre psalm, tror jag. Och jag vet inte om ni som är äldre kanske har sjungit den någon gång. Men ni kommer att känna igen den. Det är Lina Sandell. Hon skrev en psalm som där lite grann refrängen går så här. Korset först och kronan sedan. Ja, den vägen skall det gå. O, så låt oss börja redan. Prisa Gud för båda två. Någon som känner igen den? Ingen? Nej. Jag vet att det har funnits såna här broderade tavlor där det står korset först, kronan sedan. Någon som känner igen det? En. Men jag tror att hon sätter ord på det som Paulus försöker beskriva. Hon försöker sätta ord på det kenotiska livet. Korset först och kronan sedan. Ja, den vägen skall det gå. Och så låt oss börja redan. Prisa Gud för båda två. Vi ber tillsammans. Herre, tack att vi får gå in i påsken. Tack att inte det bara är någonting vi ska komma ihåg eller läsa texter om, utan att det också finns en tydlig sändning, finns en tydlig signal in i våra liv om att det liv du levde, det är också det liv som du vill att vi ska leva. Herre, vi är väl medvetna om att det är inte alltid ett så enkelt liv. Men vi ber om ögon och vishet att se vad det innebär att leva det livet. Och vi ber om modet, Herre, att få gå och leva det livet. Låt oss få göra det, Herre, som gemenskap tillsammans. Och låt oss också få göra det var och en där vi finns i vår vardag, Herre. Herre, hjälp oss att leva ett kenotiskt liv. Vi ber så, Herre, i ditt namn. Amen.